Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tidigare idag så meddelade svensk elitfotboll att klubbarna i Allsvenskan och Superettan vill skjuta upp premiäromgången från den ursprungliga första helgen i april till i början av juni.
Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer inför sommaren var efterlängtade i idrottssverige.
Från och med den 14 juni tillåts åter tävlingsidrott.
Nu är det bara en kvart kvar till herrallsvenskan drar igång efter den längsta försäsongen i historien.
2020 har onekligen varit ett speciellt år för oss alla, och så även för den svenska elitfotbollen. Från att varit året då allt skulle hända inom svensk elitfotboll, med nya satsningar, nytt tv-avtal och ett nytt spelavtal, så blev det istället ett mardrömsår med en uppskjuten ligastart, spel inför tomma läktare och ekonomisk press på många av klubbarna. I dagens podcast pratar jag med Mats Enqvist som sedan snart 10 år tillbaka sitter som generalsekreterare för SEF, föreningen Svensk Elitfotboll. Och vi pratar om turerna som skett i fotbollens värld under ett minst sagt kaosartat år. Och Enqvist berättar om kampen för att under en pandemi få upp fotbollen på politikens dagordning.
Jag upplever att det finns ett systemtänk där idrotten kanske inte är så högt på prioritetsordningen. Det kan jag nog stå för. Jag känner att vi hamnar lite grann på högen vid sidan av.
Och vi pratar naturligtvis om den ansträngda relationen mellan fotbollens representanter och Riksidrottsförbundet. Och den som hamnat i fotbollens skottglugga, RF-basen Björn Eriksson, som egentligen skulle sluta till våren, men som kanske stannar kvar. Men Mats Enqvist har sin bild klar av vad han hoppas på.
Frågar du mig personligen så är det ju alltid kul med nya krafter. Jag får inte rösta så det spelar inte så stor roll. Men om du frågar mig så skulle jag gärna se nya krafter på ledningen där, ja.
Och så berör vi naturligtvis VAR-systemets eventuella intåg i den svenska fotbollen 2022. Och som nu ska utredas av Mats Enqvist och company.
Ser man ut i klubbvärlden så är det väldigt kluvet. Hur erfarenheter och synpunkter är. Det kommer bli många rubriker, tror jag, innan det här är över. För det här kommer inte vara ett enkelt beslut.
Intervjun med Mats Enqvist är naturligtvis mycket mer. Vi talar om hur Europaspel borde vara högre upp på elitklubbarnas agenda. Om varför Benfica bör ses som ett föredöme när det gäller medlemskultur. Om hur relationerna mellan polisen, supportarna och klubbarna ser ut nu, till skillnad från under 2019. Och om vilken kraft Lars Christer Olsson varit i fotbollsvärlden. Och hur Mats Enqvist ser på hans föreslagna ersättare Ove Sjöblom. Och vi blickar även hoppfullt men realistiskt framåt mot fotbollsåret 2021. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
59, nästan 60 nu.
Bo?
Jag bor i Bälinge, norr om Uppsala.
Familj?
Hustru, 2 barn, en hund, en katt.
Utbildning?
Systemvetare.
Lön?
Ja. Det har jag.
Vad kör du?
Jag kör en Volkswagen Touareg som vi har via vårt partnerskap med Volkswagen.
Vad läser du?
Jag läser inte så ofta numera som jag gjorde förut, tyvärr. Kurt Vonnegut är en favoritförfattare som jag återvänder lite till. Men i lättsammare former så blir det lite ljudböcker blandat i bilen till och från jobbet.
Vad tittar du på?
Ja, när jag hinner titta så blir det väl också så här, framförallt streamade serier, förutom att jag har sett väldigt mycket allsvensk fotboll i år, får man ju säga då. Det är mer än vanligt på tv alltså.
Vad lyssnar du på?
Och förutom ljudböcker, numera skvalmusik. Det är ju samma där. När man var yngre så hade man ju mer specifika intressen. Nu tyvärr får det bli det som sänds.
Vad spelar du på?
Om du menar betting eller något liknande, så trav lite grann. Det är väl det enda. Inte fotboll.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Oj, det finns många väldigt bra. Jag skulle nog ändå säga att faktiskt en favorit i dagsläget. Vi har ju två, tycker jag, giganter som man har fått se. Det är Ronaldo och Zlatan i modern tid, som jag tycker har dominerat på sina sätt väldigt mycket. Om vi ska ta någon gammal så tycker jag att Argentinas gamla landslag var fantastiskt på många sätt.
Vilket gamla landslag, de har ju många gamla landslag.
Ja, det är rätt. Det finns för många för att jag ska ta upp det. Men det kom många spelare. Nu står det still i huvudet på mig här nu. Vad hette han som gick till Tottenham? Ardiles, Ossie Ardiles. Kanske inte världens mest framstående fotbollsspelare på alla plan, men en fantastisk människa som jag fick väldigt stor respekt för. Förlåt, jag måste ju nämna min absoluta favorit. Den som fick mig att börja gilla fotboll en gång i världen. Stan Bowles i Queen's Park Rangers. När de hade ränderna på fel håll och spelade på leriga planer, så var Stan Bowles en fantastisk människa att titta på fotbollsplan.
Vilken är din största merit i fotbollssammanhang?
Jag har spelat i Bibelkommissionens korplag i Uppsala. Jag har ingen vidare fotbollsmerit bakom mig.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Oj. Att det är jättesvårt. Det är så olika upplevelser. Jag tror den största upplevelsen den första stora upplevelsen jag fick, det var när jag åkte genom Italien under 1982, måste det ha varit, under VM där, och fick uppleva ett antal matcher på plats med fullständigt fanatiska italienska supportrar. Då förstod jag hur stort det var med den här supporter-feelingen när man enades kring lagen. Det var nog, vi började där, sen får jag se att man har fått många fina upplevelser på andra ställen, men Italien 82.
Vilken regel hade du velat ändra på?
Ja, herregud. Det där är ju en speciell fråga. Jag har aldrig riktigt känt mig bekväm med offside-regeln. Men fråga mig inte vad det skulle vara istället.
Som ledare i fotbollssammanhang, vilken förebild har du som ledare?
Ingen fotbollsmänniska i första hand, i och med att jag inte kommer från fotbollsfamiljen. Alltså, jag ska ge ett helt obekant namn. Det är en kille som heter Birger Andersson som var min ledare under tiden jag spelade volleyboll. Och tog mig från att knappt kunna veta vad en boll var till att spela boll och bli delaktig i ett lag. Sen tycker jag det finns massor av förebilder med allt från Lennart Johansson och många fler man kan lyfta fram, men för mig var Birger Andersson viktig.
Vilken är din favoritfilm?
Ja, gud, vilka svåra frågor du ställer. Jag skulle nästan säga Gudfadern. Jag tycker den är magisk. Den berörde mig väldigt mycket när den kom.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Jag försöker undvika att ljuga. Faktiskt. Jag har lite svårt för det, men möjligen kan man väl glida på sanningen någon gång ibland, men nej, jag brukar inte ljuga.
Vad var du bäst på i skolan?
Jag var stark på matte och fysik bland annat. Jag var bra på språk. Där var jag också långt fram, och jag blev bra på gymnastik. Jag var inte det från början.
Om du skulle ändra en sak, vad skulle det vara?
För mig själv eller på hela jorden? Eller?
Ja, för dig själv.
Jag skulle träna mer idag. Jag är alldeles för stillasittande.
Vilken var din tuffaste kris?
Ja. Man är så gammal nu som man har levt igenom många. Vilken som var tuffast är lite svårt att beskriva. Det var jobbigt när min pappa gick bort.
När vi talats vid så återstår det ju några kvalmatcher av en speciell säsong. Men när den här podden kommer ut så är de avspelade och vi utgår från att de går som planerna. Hur ser du tillbaka till säsongen 2020?
Ja, så, ja, det finns nästan bara ett ord och det är ju krishantering på något sätt. Från ett läge när vi hade jobbat upp väldigt mycket av de saker vi hade arbetat med kring intresse, varumärke, ekonomi etc. som skulle på något sätt blomma ut 2020 med nya partners och nya pengar där man skulle titta framåt. Och så är det klart att det blev nästan chockartat när den här pandemin tog över fullständigt och man fick ställa om huvudet. Men ett bestående minne av den här säsongen kommer nog vara hur alla har ställt upp. I svåra tider så märker man ju verkligen var man har sina vänner och var lojaliteten finns någonstans. Så det får jag säga. Vi hade möte med klubban alldeles nyss faktiskt. Jag sa det till dem och jag sa att den sammanhållning som vi ändå har lyckats ha för att lösa problem är fantastisk. Och supportrar, partners, vi hade inte klarat det utan det.
I vilket tid?
Så det är nog välkommen att minnas.
I vilket tillfälle förstod du allvaret i pandemin? Och att det faktiskt skulle kunna innebära att liksom säsongen skulle skjutas flera månader och vara under hot?
Det växte ju ganska hastigt fram tror jag. Det var nog inte så annorlunda för oss jämfört med resten av samhället. Det var väldigt svårt att förstå. Vi tog ett beslut i mars att ändå flytta fram ambitionerna med ligastarten. Så man får väl säga att någonstans i mars insåg vi att det här kommer att vara så pass allvarligt. Sen hade vi fortfarande då förhoppningar om att det skulle, typ som svininfluensan, kunna lugna sig efter en tid och att det här inte skulle fortsätta. Så att jag tycker fortfarande än idag blir man förvånad över kraften i den här pandemin.
Vilka experter har Svensk Elitfotboll kontaktat för att lära sig mer om pandemin, eller har ni bara förlitat er till de experter som finns?
Vi har ju kontakt hela tiden med läkarna, så att vi har ju inte egna pandemiexperter. Nu är jag lite lyckligt lottad för jag har några i bekantskapskretsen som har jobbat professionellt med det här. Plus att vi har ju kontakt med alla våra läkare runt om, den läkargruppen som har varit fantastisk under det här året. Och sen får vi ju inspel via Riksidrottsförbundet och deras möten med Folkhälsomyndighet och annat där vi får veta saker. Men annars, vi har ingen egen pandemiexpert om jag säger så.
Ni jobbade ju fram det här protokollet och på något sätt blev det ju väldigt, det kändes väldigt tryck att ni var tvungna att komma igång där i mitten på juni. Vad var det som var grunden? Var det pengar som inte skulle betalas ut av partner som ni inte kom igång?
Ja, den risken finns ju naturligtvis. Det är klart att det får konsekvenser om vi inte spelar en liga. Så att jag menar både medieavtal, sponsoravtal, supporternas säsongskort. Det finns en miljon saker. Men i grunden, det är ju lätt att få det låta som att vi bara tänker på ekonomin. Det är klart vi gör av överlevnadsskäl. Det är inte så konstigt kanske. Men sen är det ju också så här att vår målsättning, det vi gör, det vi brinner för, det är ju att spela fotboll och tävla. Och det är klart att det sista man ger upp, det är ju en tävlingssäsong. Så att vi hade ju hela tiden fokus på att försöka få en säsong spelad. Så finns det ju gränser om det inte hade gått att göra på ett smittsäkert sätt. Då hade vi faktiskt inte gjort det, vad en del än tror. Och hade det inte gått att göra det av förbudsskäl, då hade vi inte heller gjort det. Men till sista sekund så kämpar vi naturligtvis för att kunna spela en sportslig säsong och rädda det som räddas kan.
Fyra konstaterade coronafall i spelartruppen och en skarp rekommendation från Smittskydd Skåne om att inte spela matchen. Trots det beslutade Svenska Fotbollförbundet idag att mötet mellan Helsingborg och Djurgården skulle spelas. Ett beslut som väckte stark kritik. Helsingborg ville flytta matchen och gjorde klart att laget tvingades spela mot sin vilja.
Mm. Det har ju varit några händelser. Jag menar Örebro som åkte till en match som var sjuka. Det var Helsingborg-Djurgården där ni eller Svenska fotbollsförbundets tävlingskommitté gick emot Skånes smittskydd. Hur ser du på de händelserna i ettan?
Ja, men om vi säger Örebrofallet var ju ett misstag som de verkligen fick ta smällen för. De hade ju, förklaringen där var ju att de hade ju fått en mat med sig i bussen som de käkade som några blev dåliga av. Det skulle de naturligtvis ha rapporterat. Det var inte corona i det här fallet, men det var definitivt någonting de skulle ha rapporterat. Och det var ju ett misstag som sen inte upprepades. Så en del fel begås ju under en sån extrem situation som vi har. Helsingborgsfallet vill jag vara tydlig på att där fick man ju en smittspridning och vi fick ju sitta ner med allsvenska läkargruppen efteråt och även skicka in rapport till Folkhälsomyndigheten. Nu är det så att man får ju skilja på när förbundet lägger ut sitt spelschema vilka datum man ska spela på kontra är det lämpligt att jag ställer upp och spelar. Och det ansvaret, och det redde vi ut efteråt, det måste ju ligga på Helsingborgs IF. Och deras lagläkare faktiskt godkände de spelarna som kom till Djurgårdsmatchen. För det var ingen sjukdom i truppen då. Man var orolig för att det fanns en påbörjad sjukdomsbild som hade kommit framförallt från några ungdomslag in i det hela. Och då får man ju säga så att om Helsingborgs IF säger att nej, men vi tycker inte det är ansvaret att spela, vår läkare tycker inte det, då är det läkaren faktiskt som har den fulla rätten att säga då ställer vi inte upp till spel. Och för att det där då skulle bli väldigt tydligt så sa vi också att då ska inte konsekvensen bli att man åker ur och utesluts, utan då är det en matchförlust på 3 poäng. Och då finns det en rimlig konsekvens av att man drabbas av sjukdomsfall. Men vi har inte behövt använda det faktiskt, utan det har gått att spela ligan. Vi håller precis, jag fick faktiskt bara för ett litet tag sedan sammanställningen nu som vi gör tillsammans med läkarna kring pandemiåret 2020, och vi har haft förhållandevis få fall i fotbollen. Vi har inte ett enda fall där man har sett smittspridning på grund av match och träning eller mellan lagen. Men vi har haft några lokala utbrott där det kom in, och samtliga de fallen är härleda till yttre omständigheter. Och i samtliga de här fallen har man också stoppat det, därför att vi granskar ju varje spelare och ledare varenda dag. Så en del av förklaringen att du ser en del fall i fotbollen, det har inte så mycket med fotbollen att göra. Det har att göra med att vi redovisar dem.
Samtidigt så fick ni ju efter Helsingborg-Djurgården kritik från läkare, alltså den medicinska kommittén, som ju inte var helt nöjda med hur det hade hanterats. Hur ser du på det?
Ja, men vi tog ett möte med dem och vi var helt tillfreds med varandra efteråt. Det var inga konstigheter.
Om man ser ekonomiskt har ju det här varit ett prövande år. Prövningen är ju knappast slut. Hur överraskad är du att faktiskt alla föreningar har överlevt fram till nu?
Ja, jag ska inte säga överraskad, för man följer det här hela tiden. Men om du hade frågat mig tidigare under året så hade jag sagt att jag hade varit mer oroad för att fler föreningar skulle ha åkt på större problem. Men vi har ju kämpat hela året både på föreningen och på SEF för att hålla ekonomin så bra igång som det går. Och det har gjorts grymma insatser. Titta bara på supportrarna, som oerhört många av supportrarna har valt att inte kräva tillbaks säsongskorten. Det har varit en jätteviktig faktor för föreningarna. Och undantagslöst skulle jag säga, nästan i alla fall, så har våra sponsorer ställt upp så att vi inte har fått avbräck. Och det har ju hållit oss flytande i år. Det kommer bli tufft nästa år.
Hur viktigt har statens stöd, som funnits i olika punkter och som ju emellanåt kritiserats, hur viktigt har det varit?
Nej, men det är ett jätteviktigt tillskott, det är ingen tvekan. Klubbarna behöver andra krona just nu, så de pengar vi till slut har fått där har varit väldigt välkomna. Sen kan man alltid tycka att man vill ha mer, men jag tycker framförallt att det har visat att man har tagit ett ansvar från staten också när man har haft oss så pass hårt nedstängda som vi ändå har varit. Man ska ju ändå minnas att det är få verksamheter i Sverige som har varit lika hårt nedstängda som vi. Och det uppskattas att det kommer stödfunktioner. Det har inte vi faktiskt klagat på. Möjligen hur...
Ja, det var ju synpunkter på när Amanda Lind och även andra hade tankar kring värvningar och spelarköp och hur det skulle liksom fördelas.
Men det, vi träffade Amanda Lind om det där och det handlade ju mer om förutsättningar. När vi träffade Amanda var det inga konstigheter alls.
Idrottsministern är ju det då.
Idrottsministern är precis helt rätt. Utan det var väl mer ett medialt sammanhang när man diskuterade om att det skulle likställas att man har varit oansvarig för att man har värvat en spelare. Och det tycker inte vi riktigt stämmer, utan det här eventuella oansvaret, det måste man se på ett bredare perspektiv. Det är som att anklaga en taxichaufför att vara oansvarig för att man tankar bilen under en kris.
Nu är ju, även om bensinpriset kan vara dyrt så är det ju, kan det ju vara dyrare med spelare och spelarlöner. Det är så, väl mer det man hade synpunkter på.
Så är det. Men jag kan säga, vi gick igenom det väldigt noga med kulturministern, idrottsministern och det var, vi har inga utestående frågetecken på den punkten idag alls.
Sen har det ju varit en följetong med fotbollen å ena sidan, RF, Björn Eriksson och Folkhälsomyndigheten i den här kampen på något sätt om att ni ska få spela eller inte och näringsförbud och liknande. Hur ser du på det? Ni har precis skickat in ett nytt brev till Amanda Lind och Mikael Damberg, inrikesministern och RF och polisen och bland annat Håkan Sjöstrand skrivit under. Hur ser du på det?
Nej, men det är ju ingen hemlighet att vi har varit kritiska till att debatten har förts väldigt mycket ovanför våra huvuden och kontakterna också. Utan vi anser att vi är en så pass stor verksamhet att det finns alla skäl i världen att inte bara blanda ihop det här med sommaraktiviteter eller all idrott och så vidare. Det är väldigt stora skillnader. Och det är ju inte för att vara respektlös mot andra idrotter på något vis. Men det är klart att det är skillnad på förutsättningarna för olika idrotter. Vad vi kan göra skiljer sig från, även inom fotbollen, vad andra fotbollsföreningar kan göra. Då måste man kanske inte bara ta ett beslut som rör allt, utan kunna diskutera vad kan ni göra kontra vad kan andra göra.
Hur förvånad är du?
Den nyansen vi har saknat lite grann.
Hur förvånad är du att det ändå framstått som att de inte varit särskilt kunniga kring idrotten?
Nej, men så är det nog. Jag måste säga att det har ju ofta lyfts fram som att problemet skulle vara just kultur- och idrottsministern, men det kan jag väl avslöja som ett scoop in här, att det upplever faktiskt inte vi.
Var är det skon klämmer då?
Ja, jag upplever att det finns ett systemtänk där idrotten kanske inte är så högt på prioritetsordningen. Det kan jag nog stå för. Jag känner att vi hamnar lite grann på högen vid sidan av. Och det är klart att även idrotten är en sån blandad verksamhet. Jag har ju verkat länge inom idrotten. Det är klart volleybollen som är min gamla sport till exempel, eller golfen som jag jobbat i, är tre väsensskilt olika företeelser och som också hamnar väsensskilt till i pandemin. Och då behöver man kanske också ha lite olika lösningar för dem där och inte tro på att ett svar passar alla.
Hur är relationen med Björn Eriksson, RFs ordförande, som ju har fått rätt mycket skäll av fotbollen får man väl ändå säga. Hur är relationen nu? Är ni i samma lag eller är ni på olika lag?
Nej, vi är nog inte olika lag, men vi kan ha lite olika åsikter ibland. Nu ska man ju vara klar och säga att SEF och för min del, vi är ju inte en del av RF. Vi är en helt fristående organisation.
Fast ni är en del av Svenska Fotbollförbundet som är en del av RF.
Nej, Peter då, det är vi faktiskt inte heller, utan SEF är helt och hållet fristående. Vi är inte heller en del, vi representerar däremot klubbar som är en del av fotbollsförbundet som i sin tur en del av RF.
Men SEF det är ju som organisation. Lite svårt ändå att lansera som en helt fristående organisation när liksom ni har två medlemmar i fotbollsförbundets styrelse och alla som är medlemmar i SEF är ju medlemmar i Svenska Fotbollförbundet. Så det är ju svårt att...
Ja. SEFs verksamhet är till stor del en del av Riksidrottsförbundet, men SEF, Svensk Elitfotboll, är en helt fristående organisation. Vi har inte möjlighet att närvara på RFs möten, vi har inte möjlighet att rösta, utan vi får göra det via Svenska Fotbollsförbundet där våra klubbar då företräds av till exempel Lars Kister och Rosmarie som sitter då i förbundets styrelse som representant för föreningarna. Men föreningen Svensk Elitfotboll är fristående. Det. Men, så att vi är normalt sett inte med på RF-mötena. Det är kanske en del av förklaringen.
Men hur ser du på hur RF har hanterat det då?
Jag tycker att det blev alldeles för överslätande i början och att man kanske ganska tidigt gick ut och sa en del uttalanden där jag hade önskat att man kanske mer försökte hitta lösningar för att säkerställa idrotten istället för att gå ut och säga att vi stänger givetvis ner. Jag tycker att svaret är att vi ska ta ett jätteansvar när det är en pandemi. Det är ingen tvekan, det gäller hela idrottsrörelsen, inklusive elitverksamheten. Men det är inte samma sak som att man då bara ska gå ut och säga självklart stänger vi ner. Man kan inte kicka bollen när folk dör, som jag minns ett citat om. Det skulle du inte göra i någon annan bransch, att du säger att vi stänger självklart alla restauranger och affärer. Utan man säger nog snarare att låt oss titta på säkra lösningar. Vi ska ta vårt ansvar. Det hade jag väl kanske önskat.
Sen har man ju i olika... Jag menar, du hade lätt kunnat få mothugg från dem på kulturen som tycker att allt är nedstängt där. Och, jag menar, det är ju många som drabbas på många olika sätt. Men hur hade fotbollen då, elitfotbollen, de 32 klubbarna i Superettan, alltså, hur hade ni kunnat hantera det på ett annat sätt än som ni gjorde? För nu åkte ni ju med på RFs vagn vare sig ni vill eller ej.
Ja, jag kan säga att jag sitter med ett nätverk med stora delar av kulturnäringen också. Vi är inte alls oense, tvärtom. De har ju drabbats på exakt samma sätt som vi. Så för en gångs skull är det ganska skönt att känna att åtminstone kultur- och evenemangsidrott har haft samma linje egentligen att arbeta efter. Jag vet faktiskt inte. Vi försökte ju göra vår röst hörd, men märkte att de vanliga kanalerna gav inte effekt, tyvärr. Så att... vi har utifrån det så har vi drivit på ett helt annat sätt själva också. Och det har ju också lett till att vi till slut har fått en del egna direktkontakter. Vi tror att det här är så pass stor verksamhet så att det är inte så många andra som kan företräda oss på det viset när det kommer ner till detaljerna än vi själva.
Men var ligger felet? Är det liksom den svenska modellen att det på något sätt ska gå via RF, RF ska tala för idrotten eller... För något slags systemfel är det ju uppenbarligen eftersom fotbollen hela tiden känner sig förfördelad.
Ja, jag upplever ju att problematiken blir när man ska göra just de här stora dragen på alltihopa. Då tappar du lite nyans. Fotbollen är ju en jättestor verksamhet i sig, men alltså, det är bara att titta på svensk idrottsrörelse hur stor den är, och svenskt kulturliv för den skull också. Vi har ju diskuterat några gånger i de här gruppen att egentligen skulle vi behöva någon som företräder evenemangsbranschen som kan och förstår hur man kan göra evenemang och hur man kan göra dem säkra, vad det innebär med olika lokaler, sittplatser, transporter till och från arenor. För det är inte nödvändigtvis så att RF är bäst på den frågan. Så att jag tror inte det är en fotbollsfråga så mycket som det är i det här fallet, just med tanke på att ordningslagen tillämpades, så syntes det väldigt tydligt att det var både vi plus alla evenemangsarrangörer i övrigt också.
För att det var ju så att Jonas Gardell med sin debattartikel där han drev på framförallt från kulturens sida fick ju regeringen att i runt 20 augusti säga att nu öppnar vi upp från 1 oktober och då skulle det komma in 500, men sen ökade smittspridningen innan de hann liksom slå igenom. Och hur ser du liksom på regeringens hanterande av det hela?
Det hade ju gärna fått komma tidigare, kan ju vi önska. Och att den här dialogen som jag tycker har kommit igång, sakta men säkert, den hade ju naturligtvis gärna fått komma tidigare. Jag har ju också en viss respekt för att vi är inte de enda i världen som har det jobbigt just nu. Så att jag tänker inte... Det är svårt för mig att döma i sig. Jag har talat om, och vi har talat om, vad vi önskar. Och det kan ju låta bråkigt ibland, men det är faktiskt vårt jobb. Sen att recensera hur och varför man har haft tid med olika saker, det kanske inte är min sak att göra.
En klassisk invändning kring statsmakterna och regeringen är ju att det aldrig finns en renodlad idrottsminister, utan att det är ju alltid ofta kulturminister. Ibland kan det ligga under ett annat departement, som var det under Gabriel Wikström. Varför hade det varit bättre med en renodlad idrottsminister?
Ja, nu är du inne på frågor efter att jag har jobbat i tre olika idrotter som är väldigt filosofiska för idrottsrörelsen. Jag kan tycka så här, jag tycker det är två saker som är olyckliga som man kanske ska fundera på sikt. det är nog bra med en renodlad idrottsminister, men det måste i så fall också vara en idrottsminister som faktiskt har ett ganska tungt mandat att arbeta. För att även om Amanda Lind nu som kulturminister med ansvar för idrottsfrågor, som det heter, tycker jag har gjort ett bra intryck när vi har träffats, så är ju hennes mandat och möjlighet att påverka kanske i viss mån begränsad. Så det är ju det första, att man skulle vilja se idrottsrörelsen som så pass viktig att det är en ministerportfölj där man faktiskt också har möjligheter att agera lite grann. Sen är det andra som jag sa, att företräda svensk idrott, där har ju, och det här blir mina högst personliga funderingar, där tror jag att det är viktigt att man ser att idrottsrörelsen idag är inte nödvändigtvis exakt densamma som den var för 30 år sedan. Där både fristående verksamheter och verksamhet som inte nödvändigtvis bara drivs som den klassiska idrottsföreningen också är en del av svensk idrott. Och det tror jag att idrottsrörelsen har en orsak att tänka igenom för framtiden.
Du hinner ju knappt andas ut efter en avklarad säsong. Sen på något sätt ska man ju börja arbeta inför nästa säsong. Aftonbladet hade nyligen uppgifter om att man vill börja lite senare i maj och för att liksom få mer matcher när man förhoppningsvis kan ta publik. Vad kan du berätta om de strömningarna?
Ja, inte så mycket annat än att självklart så diskuterar vi och klubbarna den där typen av lösningar. Vi har ju försökt ha fokus nu på att klara av säsongen nu till att börja med, så att de här samtalen pågår nu och så får vi se vad det är. Men det är klart att det är jätteviktigt för oss att försöka hitta lösningar. Och det är ett paket av saker. Dels handlar det om vad vi kan få för svar från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Om vad vi kan göra för att skapa en trovärdighet att vi faktiskt kan sköta säkra läktare. För det vet jag att vi kan. Svaret noll som vi har levt under säsongen, det anser jag, och det vet ni ju, att det tycker jag är för hårt. Det går att göra säkra lösningar på lägre nivåer. Och sen kommer de här stegen naturligtvis upp. Vad kan man göra mer? Kan man förlita sig på tester vid gaterna? Kan man använda vaccinationsintyg? Kan man använda säkra miljöer? Det finns massor av exempel på det här. Den diskussionen styr ju också jättemycket vad som kommer kunna ske inför säsongen 2021. Och där finns ju också då, precis som du är inne på, en frågeställning. Kan man försöka vänta ut pandemin ytterligare något? Men vi har ju lite dålig erfarenhet av det förra året. Det var ju faktiskt den första ansatsen vi hade, att försöka starta ligan sent och sen hoppas på att kunna ha publik. Och det vet vi med facit i hand att det hjälpte ju inte överhuvudtaget. Så det är en mix av åtgärder, men jag ska tippa innan jul så vet vi nog hur vi vill göra med det framåt inför nästa år.
Hur tar ni beslutet?
Vi gör som vi brukar. Vi pratar ihop oss med våra föreningar och sen lägger vi det beslutet i handen på förbundet, för det är faktiskt de som bestämmer spelordningen. Så att antingen enas vi eller också redovisar vi precis vad klubbarna tycker med skilda åsikter, och sen lämnar vi det i händerna på förbundsstyrelse och tävlingskommitté.
Vilka olika alternativ finns?
Ja, det är jättesvårt att säga om.
Ja, men det måste du ha koll på, vilka alternativ som finns. Det kan ju inte vara 100.
Nej, inte 100, det gör det inte. Men jag försöker bara tänka så hur jag ska uttrycka det på rätt sätt. Nästa år, om allting ligger fast med den internationella kalendern, så är ju nästa år ett år där vi spelar mästerskap och olika cuptävlingar och annat internationellt, precis som vanligt då. Med ett stort om, för de har ju samma osäkerhet som vi har naturligtvis. Men om vi utgår från det, då är ju schemat ganska tufft redan från start. Man ska ju minnas att 2020, när vi kunde flytta fram så långt vi kunde, då hade vi ju så att säga hjälp av att man flyttade på de här stora blocken som stoppar speltillfällen, och ändå fick vi det oerhört tufft. Så att realistiskt sett så är det inte jättemycket vi kan flytta, och alla olika alternativ får olika konsekvenser. Så att jag får nog vänta lite när jag säger exakt vilka det är, men det rör sig inte om att vi kan flytta till juni eller något sånt där, utan det rör sig om veckor kanske, om vi ska få ihop en säsong överhuvudtaget. Men vi tittar på det så får vi se. Förhoppningsvis nästa vecka så kanske vi kan höra vad klubbarna tycker.
Om man ser till supportarna, alla är ju naturligtvis överens om att de har saknats. Vilket hopp har du att de ändå kan komma in i större utsträckning, även om det kanske inte blir som det var förr?
Ja, det är ju en luttrad, generalsekreterare du pratar med. Jag hade ju helt ärligt haft det hoppet redan nu under hösten. Åtminstone före den här andra vågen bröt ut så hade jag gärna sett att vi hade fått chansen att visa vad vi klarar av att göra. Och vi har ju många internationella exempel där man har testat på olika nivåer. Just nu är det ju inte läge med tanke på att det är så bred utbredning. Det hade vi inte gjort ändå. Men ja, jag har ett stort hopp om att vi kan börja normalisera under våren. Speciellt med tanke på att det förhoppningsvis inte kommer både tredje, fjärde och femte vågor. Utan att vi kanske nu sakta tar oss förbi de värsta pucklarna. Och att vi kommer in i vaccination och att det börjar sätta sig helt enkelt. Så ja, men det blir nog tufft i starten. Det får man nog tyvärr räkna med. Att ha fulla läktare till premiären, det tror jag är tyvärr orealistiskt just nu. Jag har jättegärna fel. Men...
Ja, det kan ju inte vara någon som tror på.
Nej, man får vara väldigt optimistisk.
Om man ser till att man går in då i 2021 så alla har ju fått sin elitlicens clearad. Även om man tog viss höjd för att vissa har... påverkats av pandemin. Och jag menar, nu ska många klubbar utsälja årskort som ju var viktiga 2020. Hur ska klubbarna kommunicera med sina supportrar?
Ja, det är en jätteutmaning. Och det är ju pandemin som ställer till det i viss mån. Och det är naturligtvis också de politiska besluten som är fortfarande hängande i luften. Det hade ju varit bättre att vi haft någon sorts förutsägbarhet där man hade... Vi har ju sett nu att de har börjat titta på lösningar som är liknande de man har i Sydkorea och England där man kan utifrån så att säga, pandemiläget ha en förutsägbarhet i vad man kan ha för publik och sen kan man skifta mellan dem när man ser framåt. Men det är ju en utmaning att sälja säsongskort nu, helt klart.
Hur viktigt bedömer du att det ändå är för klubbarna att de säljer några säsongskort och tar in några pengar den vägen?
Ja, det är en överlevnadsfråga skulle jag säga. Det är en jättestor del av intäkten för klubbarna.
Vad får ni för signaler från partners och liknande inför 2021? Att folk ställde upp ett år var ju kanske förståeligt, men i längden blev det kanske tufft för partners som själva är ansatta av en pandemi.
Ja, vi har ju haft täta diskussioner med, om vi pratar ligans partners, och de har mangrant ställt upp, så vi kan säga att vi i år kommer vi att leverera fullt stöd till föreningarna enligt budget före pandemin och kanske faktiskt lite till också. Så vi har tagit lite smällar men vi har sparat på andra ställen. Så klubbarna kommer få full ersättning av oss i år och som sagt till och med något mer i bästa fall. Och nästa år så kommer intäkterna att öka, det är säkerställt redan nu.
Vad är det som gör att den ökar? Så att,
ja, det är ju att vi går in i att vi dels har klarat av förlängningarna på alla avtal som är viktiga för oss och sen så sker det en stegvis ökning av medieavtalen.
Om man ser till supportarna, vilka signaler får du från klubbarna över att supporternas vilja och möjlighet att fortsätta stötta klubbarna?
Ja, jag skulle säga att man blir nästan rörd när man, de kontakter jag har med olika supportergrupper och annat, så är ju fortfarande viljan urstark. Och det är kanske våran viktigaste tillgång just nu, för att vi har byggt hela våran satsning de här åren på att just jobba ihop med supportergrupperna, och trots att vi nu inte får träffa dem på ett helt år så har de ju stått fantastiskt starka bredvid oss hela tiden. Så att jag har inga negativa signaler. Det finns en oro naturligtvis att den dag vi får öppna upp läktarna fullt upp igen så kanske de här yttre ringarna har glömt bort fotbollen. Den risken finns ju, men kärnsupportrarna har varit fantastiska.
Du pratade i början av intervjun om att 2020 var året om det här nya tv-avtalet skulle gälla, och även ett nytt spelavtal som skulle lyfta klubbarna. Nu vet jag att man tog ut lite i förskott under åren, både 2018 och 2019 tror jag, så att det gjorde att det blev en mindre höjning så att säga. Hur Hur ligger det till? Då var planen att det skulle bli 80% av höjning till 2021 och först 2022 skulle man nå till full utdelning. Är det det som ligger kvar?
Ja, jag kan inte svära på procentsatsen med tanke på de här åren, men det är samma. Så skillnaden att det går upp nästa år är ju inte att vi har några nya sponsorer, utan det som jag sa, det är ökningarna i de här avtalen. Så att den var ju lägre 2020 på grund av förskotten, och sen så slipper man den ökningen ut till nästa år då. Eller den, ja, förskottsuttaget då.
Hur viktigt är det för klubbarna att få de här pengarna?
Ja, det blir ju en viktigare del i och med att vi bidrar med en större peng. Så är det klart att det är viktigt. Men vi kämpar väl allihopa på våra respektive sidor. Att klubbarna försöker hålla sin ekonomi uppe och vi försöker hålla vår ekonomi uppe så vi kan stötta. Och det, jag tror inte vi har råd att någon av dem fallerar. Det måste fungera.
Hur blir det med ett eventuellt förskott? Blir det så att man går in och tar pengar som skulle kommit längre fram för att klara situationen nu?
Nej, det kommer inte göra. Utan de netton som är varje år, det förskottet som du pratar om, det var ju att vi hade ett förskott på TV-avtalet som man då betalade ut 18 och 19 som då drogs av 2020. Men 2021 finns det inga sådana grejer, utan det är raka rör så att säga.
För det nya TV-avtalet, hur har det gått för Discovery Dplay? Hur mycket tittare har de haft?
Ja, det skulle jag också vilja veta. Det lämnar de inte ens till oss. Man får gå nästan på rykten och annat. De är ju som musslor på det här, för det är deras affärshemlighet. Det tror jag du vet själv från dina kollegor också. Det släpper man inte till rättighetssäljarna i första taget.
Vad är signalen?
Men jag tror signalen är bra. Det känns som att det har fungerat väldigt bra i det stora, och det är vi tacksamma för.
Om man ser till, det var ju en diskussion om fördelningen mellan Allsvenskan och Superettan som ju varit 75-25, och det har varit en diskussion i klubbarna, och nu har man till slut enats då om att man börjar en liten förändring 2022 med 70-60 i Allsvenskan, 24% till Superettan, och sen 77-23 från 2023. Och sen, hur ser du på de diskussionerna?
Ja, det var en livlig debatt. Den pågick ju i princip 1,5 år. Det är bland det svåraste vi har där, att diskutera hur man ska fördela pengarna. För det är inget jag bestämmer, utan det är till slut så måste man enas med klubbarna. Och du känner igen, vi har ju sedan många år nu tillbaka den här ambitionen att vi försöker arbeta igenom frågorna så att man kan ta ett beslut tillsammans, hellre än att man sitter och är förbannade på varandra. Och det gjorde att det tog tid. Jag kan säga att det här gick väl ändå in på målsnöret, för vi hade medlemsmöte på en måndag, och på söndag natt så var de fortfarande inte överens. Men till slut så hittade vi den här kompromissen som alla anslöt till, och det känns jättebra. Och när jag pratar runt med klubbarna nu så känns det, alla är komfortabla med det här. Det är jätteskönt.
Även om stora klubbarna, jag har ju själv beskrivit hur stora klubbar velat Malmö FF, som du väl vet, i januari 2018 när de ville dra igång den här utredningen och liknande, backade av en del andra stora klubbar. Är de med på detta också?
Ja, alla är med, men jag inser ju att, jag menar, alla vet ju att vissa vill ha mer eller möjligen mindre per respektive liga. Det är inte så att alla tycker att det här var det enda jättebra beslutet, men alla är komfortabla med att det här har skett en progress nu, att vi har tagit ett steg i den riktning som jag tror man kan acceptera både från Superettan och från Allsvenskan, stor som liten. Så det var ett enhälligt beslut faktiskt.
Är Superettan den andra liga i Europa som har mest betalt i förhållande till landets första liga?
Jag har inte riktigt gjort mätningen, men vi har en hög solidaritet i Sverige, det är ingen tvekan. Så att sen kan man diskutera om det är bra eller dåligt, men vi ser ju en ganska levande fotboll i Sverige fortfarande, och det är ju uppsidan med att vi har en hög solidaritet också, och det tror jag faktiskt alla förstår.
Ni har ju fortfarande långt kvar på ert avtal med Discovery, 5 år kvar, men om man ser, det är ju allt mer en trend. Premier League gick ut när de hade 3 år kvar och sålde 6 år. Vi ser SHL som hade 4 år kvar när de gick ut och sålde 6 år till. Hur resonerar ni där?
Ja, i och med att vi har 5 år kvar nu så resonerar vi i alla fall inte i år. Så att jag får pausa frågan tills vi möjligen då tänker något annorlunda. Men just nu är vi precis i början av ett samarbete och det fokuserar vi på. Så att, nej, just nu har vi inga andra tankar.
Men du förstår resonemanget att liksom det blir en trend att folk vill säkra, eller för ligor och liknande vill säkra upp intäkter. Ja.
Jo, nej, men så kan det vara. Det kan ju, och det är ju mer komplext än så. För att ska man se lite grann till timing i det här med upphandlingar så har det inte bara att göra med att man ska ha en fågel i handen så tidigt som möjligt, utan det ligger också lite grann i hur rör sig de olika mediehusen, hur ligger de andra upphandlingarna till, när sker. Jag menar, att komma direkt efter en upphandling i Champions League eller Premier League, det är ganska korkat, för då är det många som har slut i kassan, och så det är otroligt mycket taktik kring när man gör det
här. Så det var korkat av SHL att gå ut efter samma år som både just Premier League och Champions League såldes?
Nej, jag vet ju inte hur de resonerar.
Men det gjorde de gjorde på, ju men... precis så.
Ja, men de kan ju ha gjort det utifrån just hur hockeyrättigheter värderas kontra, för det är en annan säsong än fotbollen i stort, eller för åtminstone i Sverige. Så att, nej, jag har ingen, jag kan faktiskt inte deras villkor. Men det gick väl uppenbarligen bra för dem också, så att ja.
Och ni fick...
Det är bara korkat om man får ett dåligt avtal. Ja,
ni fick ju upp ert avtal rejält ju. Samtidigt om man tittar internationellt att liksom, jag menar, Premier League enligt både engelska och norska uppgifter i Norden var ju värt 22-23 miljarder. Vilket kanske sätter ett pris i Sverige på 1,2-1,3 miljarder per år. Champions League sa sig enligt Dagens Media var någon miljard. Då är ju ändå liksom 2 fotbollsserier för runt 550, någonstans mellan 550 och 600 rätt mycket lägen. Har ni gjort en dålig affär eller hur ska man se på?
Ja, det är ju naturligtvis upp till andra att bedöma. Jag tycker vi gjorde en väldigt bra affär utifrån den situation vi var i och utifrån det värde man har. Det vill bara titta på facit att vi ändå har ökat intäkterna kraftigt. Varje affär man gör, görs utifrån de möjligheter man har. Vi ska också minnas att vi säljer Allsvenskan som är väldigt starkt där på hemmaplan. Premier League är en världsprodukt på ett helt annat sätt. Och också strategiskt för många mediehus fungerar på ett lite annat sätt i hur man köper in det. Så att nej, jag tycker vi ska vara nöjda absolut med den upphandling vi gjorde, så får vi blicka framåt istället.
Ser du, ja, det var egentligen inte fullt så, jag menar, formulera frågan lite fel. Men ser du det som ett, nej, eller mer som ett hot mot liksom allsvenskan och liknande, att de stora ligorna ute i Europa, precis som du säger, världsprodukten spelar på en annan nivå, det kan ju inte allsvenskan mäta sig med. Är de ett hot mot allsvenskan på sikt?
Ja, det skulle jag nog hålla med om. För det är klart att alla de här rättigheterna är ju, det tär på samma kassa hos de som köper media. Och det är klart att om alla mediehus tycker att det här är det viktigaste som finns med de stora rättigheterna, så kommer det bli mindre pengar och mindre intresse för de här lokala. Det är ju därför vi arbetar väldigt mycket med att bygga intresset för allsvenskan och superettan lokalt här hemma i Sverige. För om det finns, då är vi en intressant produkt i alla fall för svenska folket. Och det är ju mycket där vi ser att värdet har ökat. Därför att det är fler människor som tycker om allsvenskan idag än vad det var förut. När jag började så låg Premier League, man mätte för svenska folkets intresse på ligor, så hade Premier League, om jag inte minns fel, nu 37% av svenska folkets intresse när det gäller ligaintresse. Och allsvenskan låg på 11% och sjönk. Och idag har vi nästan bytt plats med varandra, så att allsvenskan ligger uppe någonstans runt 37%, 38% och Premier League ligger ner på 17%. Och det återspeglar sig att vi får bättre betalt för rättigheterna, så krasst är det ju. Och det måste vi fortsätta med, annars drunknar vi nu under de stora ligorna, det har du helt rätt i.
Och då är det ju lätt att man fokuserar på att ja, vilka aktörer finns det som vill betala, men i slutändan så vet ju både du och jag att det är ju inte... De som köper det vill ju göra en bra affär, oavsett om det är C-more eller Discovery eller Nent som köper en rättighet, så vill ju de tjäna pengar, det vill säga kostnaden ska gå vidare till konsumenten eller supporten, och i slutändan är det ju ni som säljer, bara det att ni använder 1 eller 2 mellanhänder.
Ja, så är det ju. Helt klart. Och det är ju en lite spännande utveckling på mediasidan, får man säga. Vi ser ju från en tid när det fanns en kanal statligt ägd i Sverige som körde reklamfritt och där man kunde jobba med licenspengar för att köpa rättigheter till den situation vi har idag när även de stora mediehusen som har haft en stark broadcastställning kanske inte nödvändigtvis har det i en framtid när nya aktörer som Netflix och Amazon och allt möjligt dyker upp. Så att det gäller att vara väldigt framsynt i hur man arbetar. Och jag är tillbaka till att jag tror det viktigaste vi kan göra i botten är ju trots allt att hålla intresset uppe för våra egna ligor. Då är vi intressanta för alla de aktörerna.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Under torsdag eftermiddag höll svensk elitfotboll och polisen ett första möte med anledning av läktar- och supporterkonflikten inom svensk fotboll. SEFs generalsekreterare Mats Engqvist är förtegen men säger till SVT Nyheter att mötet kan ses som ett första steg där man inlett en dialog.
Intresset avspeglar sig ofta i fin inramning och det pratar man ju ofta om i Sverige allsvenskan att inramningen är nästan bättre än spelet på planen. Och om man tittar på det parallellt innan pandemin slog till så var det ju en dialog med polisen, eller dialog och dialog. Men det var lite skarpt läge med polisen och jag vet att AIK bland annat drivit ett fall som varit uppe både i kammarrätten och är överklagat. Men där är på något sätt polisens rätt att krympa klackarna för att komma åt pyroteknik fick rätt. De slog vann helt enkelt. Hur ser du på den dialogen och det som har varit?
Ja, det här blir ett långt inslag. Jag försöker göra kort. Vi började med det här när vi kom igång 2012. Så hade vi det som en fundamental bit. Vad kan bygga svensk ligafotboll? Vi kommer inte ha Ronaldo och Zlatan så ofta i lagen överhuvudtaget. Utan på något sätt så måste vi se svensk elitfotboll som en helhet. Och där är läktarna en väldigt viktig del. Upplevelsen. Så vi såg över en massa saker när jag och Lars Gister började här 2012. Som då var rätt radikala. Vi tog över det här SLO-projektet där man skulle börja jobba med supportrarna. Vi tog över idén om att man ska försöka bejaka de bra delarna av supporterskapet för att sakta börja komma till rätta även med problemen. Och att vi skulle jobba med så att säga de individuella bestraffningarna. Vi bytte hela förbundets bestraffningssystem på en motion från oss som blir mer så att säga individuell. Det vill säga att du får bestraffning om du själv har orsakat problemet men du får inte straff om du har gjort vad du har kunnat och det är någon annan som har gjort det. Då ska man istället försöka komma åt den personen. Och det här var en filosofi som ledde in till när vi jobbade med den nya nationella strategin tillsammans med polisen och hockeyn framförallt. Och den gällde ju fram till 2017. Jag tyckte det skedde väldigt många bra framsteg. Polisen gjorde också väldigt många bra saker. Man ändrade en hel del av sitt arbetssätt med den här särskilda polistaktiken som man började införa i fotbollen med dialog, support och poliser som avstyrde många av problemen. Och det gick väl egentligen åt rätt håll. Det som ständigt har varit svårt att komma åt är pyrotekniken. Man glömmer ju att vi ökade publiktalen väldigt kraftigt. Vi minskade problemen på läktarna. Vi ökade den upplevda tryggheten och säkerheten. Vi fick bort väldigt mycket av rasismen för att supportrarna själva tyckte att det var åt helvete för att prata svenska. Och vi fick bort också väldigt mycket av bangers. Inte alla, men det är mer enstaka individer som kastar en banger idag än att det var nästan systematiskt ett tag. Och vi fick bort våldet från arenorna. Så att ibland glömmer man bort att vi hade väldigt bra framsteg. Alltså man ökar publiktalen med 50% som vi gjorde, så borde ju explodera nästan i problem. Men tvärtom gick vi faktiskt i motsatt riktning. Stämningen ökade, tryggheten ökade och kvar var pyrotekniken. Som ju är en otroligt central del av svensk supporterkultur. Det är förbjudet, det är ett brott mot ordningslagen. Vi förbjuder också, det är inga konstigheter. Och då är frågan, hur hanterar man då det problemet? Att komma till rätta med, kanske framförallt skulle jag säga, säkerhetsproblematiken kring pyroteknik. Det är så otroligt svårt att ge sig in i debatten om det är bra eller dåligt med pyroteknik, om det är stämningshöjande eller inte.
Vad tycker du när det tänds upp ett gäng bengaler och lite rökgranater och liknande?
Nej, men jag kan förstå de som tycker att det kan se läckert ut när det är liksom snyggt gjort. Det har jag inga problem att erkänna. Men jag kan också bli direkt förbannad själv när jag ser att det är kaosbränningar och ännu värre om någon kastar skiten eller om någon rökfyller arenan. Det är inte min favorit, det kan jag lugnt säga. För då tänker jag på de som kan riskera att bli drabbade etc. Så för mig är det nästan mer en säkerhetsfråga att fundera på hur gör man det här så säkert som möjligt. För det är det första biten. Sen kan man diskutera om man möjligen kan komma åt lösningar som gör att det försvinner eller att man hittar legala lösningar som är acceptabla. Så det här har vi fått brottas med hela tiden. Men frågan är, ska man angripa det med liksom hårda tag?
Ja, det tycker jag är bra av en polis.
Ja, precis. Och det var där någonstans det skar sig. Efter 2017 så på något sätt så parkerade man alla framstegen. Och så under 18 var det ganska tyst. Och sen till 2019 så det rullade bara på mest 2018. Sen 2019 så hände någonting. Det var verkligen hårda linjen som gällde.
Den här villkorstrappan använde man sig av.
Den
fanns väl innan, ja, men man började ju applicera den.
Den användes kanske mer, så att säga, mer i linje med hur det var tänkt från början. Sen skedde en helt annan. Villkorstrappan är egentligen bara en bedömning att det finns olika lagregler du kan använda. Och det kan vi ju inte ta bort. Men det är frågan om hur man använder och mot vem och på vilket sätt man använder dem som blev väldigt frustrerande.
Vet du vad som hände? Vad som var grunden? För det har ju talats om allt från att det var andra personer som kom in i ledande ställning i polisen och liknande. Vet du vad som hände som ledde till den här skärpningen och försämringen mellan fotbollen och polisen?
Jag vet inte. Jag vet inte om någonsin man får svaret. Men jag vet ju att under 2019 så skedde en riktningsförändring där man sa att man inte ville träffa oss längre. Det finns ju en berömd video där Björn Eriksson står och pratar i Norrköping och säger att han har pratat med polisen och nu ska man inte ha med SEF i dialogen längre. Utan nu ska man styra upp det här direkt. Så det hände väl ett antal saker som förmodligen ingen riktigt någonsin kommer få reda på, men de skedde helt utan vår medverkan. Det var en riktningsförändring, helt klart. Och vi tryckte väl på så att det här kommer inte sluta bra. Det får man väl säga att året 2019 var inte en bra utveckling. Polariseringen ökade och motsättningarna ökade. Och tack och lov ledde det väl inte till liksom den typ av sammandrabbningar som vi var rädda för. Men bra utveckling, det var det absolut inte. Och det ledde ju till att under hösten 19 så började vi få upp dialogen med polisen igen. Och det tycker jag har varit väldigt positivt. Sen byter ju polisen hela tiden personer och organisationsdel som ansvarar för det här. Så att de vi började prata med 2019, de är ju helt ersatta nu. Och nu är det nya grupper vi pratar med. Men just nu ser det lovande ut, tycker jag. Så nu har vi en diskussion och jag tycker att det vi har sagt i de grupper vi samarbetar med, det låter lovande, helt klart.
Reaktionerna har varit starka efter Expressens avslöjande om Björn Erikssons dubbla stolar. I helgen Stockholms derby demonstrerade supportrar från båda lagen mot polisens agerande och krävde Erikssons avgång, något som även Svenska fotbollssupporterföreningsunionen har gjort.
Hur är relationen med Björn Eriksson? Han var ju också hårt ansatt av supportrar och Expressen hade en granskning där man menade att han hade inte bara jobbat för RF utan även jobbade för vaktbolag där han var arvoderad i någon roll och liknande. Hur är relationen med Björn Eriksson i denna fråga?
Nej, men jag har inga relationsproblem med Björn Eriksson. Jag träffar honom massor av gånger. Men jag tycker han har fel i saker. Och det kan man skilja på ibland. Jag tycker inte att han som RF-ordförande ska ge sig in och prata fotbollens frågor. Det är varken principiellt korrekt eller särskilt effektivt, får man väl säga. Och det har jag vädrat offentligt. Det har inga problem att stå för. Sen, det innebär ju inte att vi nödvändigtvis har en dålig relation. Nu träffar inte jag Björn Eriksson eftersom vi som sagt inte tillhör RF. Men det är inte en personfråga, tycker jag. Utan jag tycker han gjorde fel.
Tycker du att han ska fortsätta som RF-bas 2021?
Ja. Frågar du mig personligen så är det ju alltid kul med nya krafter. Så kan jag uttrycka det.
Du vill helt enkelt ha en ny RF-ordförande. En spade är ju en spade på något sätt.
Ja, jag får inte rösta så det spelar inte så stor roll. Men om du frågar mig så skulle jag gärna se nya krafter på ledningen där. Ja.
Vad hade det underlättat?
Ja, men jag hoppas att Riksidrottsförbundet måste vara en enande kraft i svensk idrottsrörelse. Det är viktigt att hålla ihop både de stora och de små idrotterna på ett bra sätt att företräda. Och det får man väl se att den här polariseringen som har varit nu ett antal frågor tycker inte jag är riktigt lyckad.
Men du är hoppfull att pandemin som har kylt ner det hela lite och att ni har fått upp en dialog. Du är hoppfull att den dagen det väl kommer supportra så tror du att det kan funka bättre än det gjorde under 2019.
Ja, det hoppas jag verkligen. Man får ju, den dag man blir så trött så att man inte ens hoppas längre så är det inte värt att gå till jobbet. Men det är ju det vi jobbar för. Och jag tycker att vi har fått betydligt bättre respons för både tankar, idéer och principer nu i de dialoger vi har. Så att ja, jag väljer att vara hoppfull. Sen har det gått upp och ner genom åren, men just nu är jag hoppfull.
Svanberg har gett Bologna-ledningen på Olympico. Eller? Då ska Iratti ut och titta på VAR-bilder. Det skulle väl vara hårt att få det där målet bortdömt. Och vad är det han dömer där egentligen? Han dömer frispark Lazio.
VAR ska utredas, eventuellt införas till 2020. Var står SEF i frågan om VAR?
Vi kommer nog vara, som inte vi en del av beslutet, så vi har fått rollen att utreda och det håller vi på med nu. Så vi kommer till, det vi har lovat är att vi kommer ta fram alla fakta, vad är för någonting, vad reglerna är, vad det kostar, vad det finns för teknik, hur tillämpningarna ser ut, kraven ser ut etc. Hela det paketet. Samt hämta in synpunkter från berörda intressentgrupper. Supportrar, domare, ja, klubbar naturligtvis. Och sen kommer vi lämna över det underlaget till föreningarna i januari. Och sen är tanken att under våren så ska både allmänheten och klubbarna kunna diskutera det här. Och komma tillbaka till oss i ett SEF-beslut någonstans under sommaren eller tidig höst. Och sen överlämnar vi det till förbundet som äger frågan i slutändan. Så att tidigast hösten, förmodligen då repskapet eller möjligen förbundsstyrelsen, hösten 2021. Så att ett eventuellt införande eller icke-införande kan tidigast beslutas då. Och det innebär att om man skulle bestämma sig för VAR eller förbundet göra det, oavsett vad nu någon tycker och tänker, så är det tidigast 2022.
Du som har tentakler ute i fotbollssverige både bland supportrar och på andra ställen, vågar du ge ett tips vad du slutar med?
Ja, det är en av de här härliga fotbollsfrågorna där det är så extremt polariserat. Det är ungefär som att prata konstgräs. Det finns en väldigt stark motståndargrupp till VAR. Och jag tror många supportrar som är engagerade är väldigt negativa till VAR, för man har sett just väldigt dåliga exempel på hur det tillämpas. Jag tror generellt sett bland domarkåren är man väldigt intresserad av VAR för att det skulle vara en hjälp för dem i deras arbete. Och ser man ut i klubbvärlden så är det väldigt kluvet hur erfarenheter och synpunkter är. Så att det här är väl en, det kommer bli många rubriker tror jag innan det här är över. För det här kommer inte vara ett enkelt beslut.
En sak som ständigt diskuteras är domarkvaliteten, om man ifrågasätter domarna och så. din, det vill säga SEFs bild?
Vi har väl noterat att det behövs göras någonting. För även domarna själva känner ju att det inte har landat riktigt som man vill. Vi behöver jobba, och vi sitter och diskuterar nu med förbundet och domargrupperna om hur vi kan göra en kvalitetssatsning, för det ligger i vårt intresse. Det
är, hur skulle det den kunna konkret bli?
Ja, det handlar ju om rekrytering och utbildning i första hand. Det tror jag är de två viktigaste frågorna. Hur vi får en bredare bas att arbeta från och hur vi också satsar på att utbilda och stötta de domare som verkar i yrket.
För det är ju en sak att rekrytera nytt. Det är ju en effekt man kanske ser om 5-10 år. Många är ju kritiska som det är nu, och jag menar, domarna kan ju vara, jag menar, Stefan Johansson kan ju erkänna att kvaliteten har gått ner lite, generationsväckning och så. Då ser man till att liksom allsvenskan 2021 får bättre domar, om de nu ska ha bättre domar.
Ja, nej, jag vill, nu är inte jag experten på domarfrågorna, men frågar du mig så skulle jag säga att nej, men jag tror inte vi kommer att ha någon dramatisk förändring till 2021.
Är det aktuellt att låna in internationella domar som Simon Thern ville?
Ja, det är roligt att de gånger vi har internationella domar innan någon orsak så brukar de inte framhållas som särskilt framgångsrika, så att jag är inte så säker på att gräset är grönare på andra sidan om vi nu inte ska ta internationella superdomare då möjligen. Men nej, jag tror inte det är aktuellt. Jag tror vi ska jobba med vår egen domarkår. Det finns mycket kvalitet där, men vi behöver ta ett par steg till.
En annan diskussion som ju dyker upp då i svensk fotboll är ju spelare som går utomlands i unga år, och där man ju från SEFs håll gärna vill att man stannar och etablerar sig medan man kan lyfta fram Kulusevski och Victor Nilsson Lindelöf som är två av de tre dyraste svenskar som har sålts. De har fått delvis sin utbildning i utlandet, och det har ju kommit stora pengar tillbaka till Västerås och Brommapojkarna. Hur ska man se på det? Ska ni kanske luckra upp lite på er syn om flytta ut eller inte?
Ja, det spelar ingen praktisk roll vad vår syn är nu, men man kan säga objektivt sett så kan man faktiskt titta på det här och säga att vi har haft en del väldigt intressanta analyser om det här och håller på faktiskt med ett nytt omtag i den här frågan som vi kommer att diskutera nu under vintern med klubbarna. Men generellt sett, vi hade en väldigt intressant föreläsning om en ekonomiprofessor som pratade om skogsplanteringar. Och liksom vikten av hur man värderade granplanterna kontra de färdiga träden. Och även också lite grann om man nu vill få effekt i sin skogsverksamhet, så kan man ju köpa in färdiga träd, så ser ju värdet bättre ut. Men du får ingen utväxling på sikt. Och risken jag tror vi löper, och den balansgång vi måste ta, det är ju att fundera lite grann kring hur säkrar vi upp att det finns tillräckligt många bra planter i det här, och inte köper för många färdiga träd. För då kommer ju risken bli att vi på sikt kanske presterar kortsiktigt bra med duktiga profiler. Men om det bara är det handlar om, så kommer du inte sälja dem med ett högre värde efteråt. Utan det är kanske de sista åren i karriären. Det kan ju vara sportsligt oerhört effektivt. Det är bara att se på Marcus Rosenlund till exempel, vilken effekt han har haft. Och det finns många andra
Marcus
exempel.
Rosenberg.
Marcus Rosenlund är för ny klubbchef i Kalmar, för övrigt, därför jag. Marcus Rosenberg. Jag ska inte ge den credden till Marcus Rosenlund än i alla fall. Men den här balansgången mellan hur man säkrar upp en bra återväxt med långa satsningar som hinner ge resultat, det är otroligt intressant att se hur Bode Glimt har jobbat och Midtjylland har jobbat och en del andra klubbar. Så det där kommer vi ägna rätt mycket tid åt under vintern här nu, skulle jag säga. Så där finns det kanske lite vi kan tänka bättre totalt sett i fotbollen.
Ja.
Det paradoxala, vi är fantastiskt duktiga på att ta fram talanger.
Absolut duktiga att ta fram talanger, och det har ju varit en viktig inkomstkälla. Hur orolig är du när liksom pandemin slår mot transferekonomin, att det ska slå mot svensk fotboll?
Ja, det är väl enda fördelen att vi får ganska relativt sett dåligt betalt för att vi förlorar inte lika mycket som de stora ligorna i så fall. Men visst, det är ju en jätteviktig del av ekonomin. Men jag tror att den är, så länge de stora internationella turneringarna håller igång och de stora ligorna har kvar sin basekonomi, så tror jag ändå att transferekonomin kommer att hållas uppe rätt så bra.
En fråga som ofta dyker upp i samband när man pratar med dig är ju något som du på något sätt fick ärva. Det var ju det här Nordens bästa liga som man ju egentligen initierade innan du kom in, där att Allsvenskan skulle bli Nordens bästa liga, och sen har man ju modererat det till att man ska sträva efter att vara ledande i Norden. Man har liksom kanske insett att det är svårt, och det handlar ju om fem olika moment: sportsutveckling, ekonomisk tillväxt, image och så. Hur känner du ändå att jobbet går?
Men jag tycker det, på flera av områden har vi tagit stora steg framåt, och på andra är vi inte riktigt där. Så att vi har egentligen inte tagit bort målsättningen med Nordens bästa liga. Vi tog bort 17 som egentligen sa att vi skulle... Först sa man 20 och sen pressade vi upp det till 17 och sen var det 20 igen.
Och när ni inte klarade så... någon av gångerna, åtminstone inte sportsligt sett, så suddade man ut det lite.
Ja. Det är lite som den här trafikvisionen och nollvision. Vi har ju klarat vissa bitar. Image, varumärke, vi har klarat ekonomin. Det är många av områdena vi faktiskt har kommit långt framåt på. Men däremot så är vi ju kanske inte framme sportsligt än, framför allt. Och där återstår ju utmaningen. Det är bland annat därför vi nu tittar lite grann. Vad kan göras? För det, där måste ju klubbarna på något sätt ta nästa steg. Det får man ju säga att Malmö har gjort. Och lyckats bryta igenom vallen och regelmässigt komma ut i Europa. Men vi behöver fler klubbar som gör det.
Ja, varför är, om vi hänger oss fast i Europa, varför har Sverige så svårt? För om man tittar på i Champions League, så har ju både Norge och Danmark fler deltagande under 2000-talet. Tittar man Europa League från då när de införde gruppspel från 2004-2005, så har ju både Norge och Danmark många fler deltagande än Sverige. Varför kan inte svenska klubbar?
Ja, det ska du ju fråga våra sportsliga experter på. Det är ju inte mitt bästa område. Men i stora drag tror jag att det handlar om ekonomi, det handlar om prioritering. Och det handlar också lite grann om långsiktighet, att lägga in det som en del av sin verksamhet. Det får man ju säga att Malmö var väl nästan den första klubben, nu är lite mer, åtminstone i närtid, jag ska inte bli historielös nu, Som aktivt sa att Europasatsningen var en del av deras verksamhet, och då la in det i planen för hela året. Det hittar du faktiskt inte på samma sätt. Så att, jag tror det är massor av förklaringar, men det vi kanske bäst kan påverka, det är ju dels att se till att det kommer ut mer pengar till klubbarna. För det är klart att de här ökade medlen som kommer nu, det ger ju också möjligheter att ha starkare spelartrupper och göra starkare lokala satsningar. Det är ju ett verktyg.
Jag intervjuade Hammarby sportchef Jesper Jansson, som tyckte att liksom, han lyfter också Malmö, men annars att det är för lite fokus på Europa. Man vill nå Europaplatsen, men sen när det är Europa-kval så är det inte fokus. Vad kan man göra där? För det känns ju som lika viktigt, om inte viktigare, som att plocka hem talang.
Ja, men det har du nog helt rätt i. Att, som jag sa, det är inte så många klubbar som aktivt säger att man ska ut i Europa, utan Det är mer en sidoverksamhet. Vi pratar ju om det. Så här måste ju klubbarna välja att sätta upp det på agendan. Vi kan ju bara försöka påverka. Men jag tror att om fler klubbar ser att det här är en viktig resa framåt, så kommer vi också få ut fler lag i Europa. Det är jag säker på. Och då ser man ju också klubbar som har kanske satsat mer på ungdomsuppbyggnad och annat, så... Till slut kommer ju effekten, och till slut ska man väl bryta igenom. Nu får vi se vad effekten blir med de här nya Conference League-upplägget, att det kanske blir lättare att ta sig framåt på den nivån.
Men å andra sidan mindre pengar. Hur ser du på det, att svensk fotboll blir nedgraderad på det sättet?
Ja, inte bara svensk fotboll, utan...
Nej, men nu är du ansvarig för svensk fotboll, och svensk fotboll blir nedgraderad.
Ja, nej, men vi är ju naturligtvis inte glada för det här. Det är faktiskt roligare på många sätt att kämpa om man kommer upp på en nivå där man känner att det ger både ekonomiska och uppmärksamhetseffekter av att få spela med större lag i en lite mer känd turneringsdel. Men mycket handlar ju om solidariteten i Europa. Precis som du pratade tidigare om, vi har en uppgörelse mellan Allsvenskan och Superettan, så får man ju säga att vi vet ju fortfarande inte riktigt hur UEFA kommer att bestämma kring fördelningen av pengar.
Det är fortfarande inte klart, också... att man vet inte vad en plats i gruppspel för Europa Conference League skulle ge.
Inte långsiktigt i alla fall.
Har man någon indikation i hösten, nästa höst, vad det ger till ett lag som går dit?
Jag vet faktiskt inte, det kommer ju komma någonting, men den stora uppgörelsen som ska beskriva hur det här, den diskuteras ju fortfarande. Så att det är mycket, där vet man Lars-Christer Olsson mer än vad jag vet, men det är fortfarande väldigt mycket oklart.
Du nämner ju Midtjylland och Bodø/Glimt, och det man kan säga som utmärker Midtjylland är ju att de är uppbackade av en engelsk miljardär som även äger Brentford. Och jag menar, Danmark särskiljer sig, de har ingen 51%-regel, de har lag på börsen som kan ägas och kontrolleras av investerare, och de har massa utländska investerare. Hur ser du på det, att de får in kapital och därmed kanske kan rycka?
Ja, jag brukar säga så här, det finns olika förutsättningar. Du kan ju köpas upp av Red Bull, eller du kan ha en oligark eller något annat som kliver in och stöttar ett lag. Och i Sverige har vi valt en demokratisk modell med 51%-regel, och då är det den vi arbetar efter. Då finns det andra sätt att finansiera. Jag tycker det är jätteintressant att se till exempel Benfica som jag var nere och träffade. De är ju en stark medlemsförening. Och medlemmarna står för en oerhört stor del av grundfinansieringen av verksamheten med sina medlemskap. Det var, jag tror man betalar 15 euro i månaden, det är helt fantastiskt. Och så har ett par hundratusen medlemmar, det är enorma intäkter. Så att om nu förutsättningen i Sverige är sådana att vi har valt att vara på 51%-modellen, och det är solklart att det har vi valt, då ska vi försöka göra någonting bra det istället. Då är det ingen vits att snegla på andra sidan. Staket,
helt enkelt medlemmarna får upp med lite mer pengar.
Alltså jag tror att en fråga vi ska diskutera under de kommande åren, det är just att tillsammans med supporterna fundera lite grann på vad är ett medlemskap. För om vi nu inte vill ha inflytande från storbolag och oligarker, då ska man ju verkligen fullt ut fundera på vad gör medlemmarna. Jag gillar det.
Vad tänker du då liksom? Kan du konkretisera hur man hade kunnat förändra? Man kan ju säga att för rätt många medlemmar är det ju ett medlemskap och det är lite passivt så att säga. Medan det sen är lite, det finns ju de som är jätteaktiva, men en majoritet är ofta lite passiv. Vad menar du att man konkret ska göra?
Vi har ett ganska spännande program som tyvärr fick ligga för fäfot nu under det här året. Som jag har diskuterat tillsammans med SFSU. Att
som är
jobba
supporternas den här, sammanslutning.
Precis, supporterunionen. Där vi försöker titta lite mer totalt sett på supporterskapet och medlemskapet. Vad det innebär, hur man kan bidra i verksamheten, hur man kan jobba med volontärskap, hur man kan jobba med olika stödformer, hur man kan jobba med demokratiska satsningar som inte alltid kanske fungerar så bra i fotbollen idag. Alltså bygga upp det här. För ju mer du skapar en lojalitet mellan dig själv och den förening du är medlem i, desto mer benägen är du att stötta naturligtvis. Då bygger man en ömsesidighet på det. Så det inte bara handlar om att köpa sittplatser.
Vad tror du om att gå i den riktningen?
Det kommer ta tid. Det är inget som man fixar på kort sikt. Men jag tycker det är en spännande ansats. Man får ibland se förändringar på lång sikt och inte tro att allt går att fixa på ett år bara. Jag tror det är en, i och med att vi har valt och eniga om att vi ska faktiskt jobba med demokrati som utgångspunkt, då ska vi också försöka gå hela vägen och involvera våra supportrar betydligt mer i arbetet framöver, tror jag.
Tror du på en mer digitaliserad demokrati? Eller föreningsdemokrati?
Jag har provat den. Ja, det kan ju säga på två plan. Det ena är ju att kanske komma från ett grundproblem, att några få går till ett årsmöte och röstar. Och att det oftast är missnöjesgrupper eller kanske någon stark intressegrupp då som kan dominera väldigt hårt. Och då blir det ju en konstig form av demokrati till slut. Det går inte att kritisera dem för det, men det är inte ett optimalt sätt att jobba. Och då är det klart att då kan ju den här typen av digitala omröstningar stötta upp att det är fler som helt enkelt kan komma till röstningarna. Sen får jag väl säga att nu när man har kört det här i år, vi har ju tvingats köra det på våra möten, att det blir digitala omröstningar. Nej, det är inte lysande, det kan jag inte påstå. Det här att träffas och se varandra i ögonen när en pandemi tillåter det kommer jag nog gärna tillbaks till. Men,
så du vill inte att det till exempel om man då, AIK har haft något år där man nästan har 1000 medlemmar på plats, Men man har ju många tusen mer som inte är där, så att säga, som hade kanske deltagit i ett röstande.
Ja, men jag, kanske en kombination av de två. Jag måste säga att det här är lite på... Lite på hälarna. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som fungerar. Men på ett sätt så måste man få upp engagemanget i demokratin. För annars blir det trasigt. Jag minns, jag tror det var när jag började, när Gävle var fortfarande med i Superettan. Eller till och med Allsvenskan då, förlåt. Så hade de, vad var det, 18 personer på ett årsmöte. Som kan ta över en allsvensk klubb då. Det är ju inte en bra utveckling. Och då kanske just det här med digitalt kan vara ett sätt att bredda beslutsbasen. Men det kan ju inte heller bli så anonymt att man bara sitter och skickar in digitala röster. Det kan inte riktigt ersätta de här mötena, tror jag. Det får man nog tänka på.
För några veckor sedan, eller någon dryg månad sedan, så meddelade ju Lars Christer Olsson, som är ordförande för SEF och även för de europeiska proffsligorna samt styrelseordförande i Svenska fotbollförbundet och UEFA:s exekutiv. Kommitté. Det är många stolar. Han lämnar alla de stolarna i mars. Hur överraskad var du av det?
Nej, jag visste om det. Vi har ju jobbat nära varandra sedan 2012. Så att jag har väl vetat om det en längre tid.
Vad betyder det att han försvinner?
Nej, det är ju ett tomrum som inte går att fylla. Det är bara att konstatera. Vill man vara lite filosofisk kan man ju säga att nu har vi haft... några namn här, uppenbart Lennart Johansson som har varit en världskraft i fotbollen. Vi har haft Lars-Åke Lagrell som har varit en otrolig kraft i svensk idrott och svensk fotboll. Och sen Lars Gister som lite i bakvattnet de här två, men ändå haft otroligt tunga poster och på senare år verkligen fått full effekt av det också förtroendemässigt då. Och när alla de där tre är borta, nu har vi Karl-Erik kvar som sitter i XCO. Men den dag han slutar så får nog fotbollen börja fundera på vilka som är efterträdare. Det är många, många stolar att fylla.
Ja, vad betyder det för svensk elitfotboll att Lars Christer Olsson lämnar och med den inskjutna position som han faktiskt har haft både i UEFA:s exekutivkommitté men också i ordförande ligaföreningen?
Ja, vi tappar jättemycket. Det går inte att säga på annat sätt. Dels, jag har jobbat med Lars Christer nu i snart 9 år, 8 år i alla fall. Det är en fantastisk person att arbeta med som jag har uppskattat enormt mycket. Som jag kommer både personligt att sakna men också inse att den kunskap han sitter inne på, den är ju ganska unik. Och när vi har behövt påverka och diskutera frågor utanför vår egen värld så... Den förmågan kommer vi inte få tillbaks på lång tid.
Ove Sjöblom, Sirius ordförande, är föreslagen som ersättare. Smidigt för dig kanske eftersom ni bägge bor i Uppsala, men vad betyder det att... Jag gissar att han måste lämna Sirius eftersom man har i stadgarna att man ska vara klubboberoende.
Ja, då, om det går den vägen så måste han lämna. Han har ju suttit i våran styrelse nu i ganska lång tid, så han är ju införstådd med arbetet, men det är bara konstigt att varken Ove eller någon annan person kommer att vara en rak ersättare till Lars Christer, utan vi får verkligen ställa om var vi engagerar oss och hur vi engagerar oss. Men det ska gå det med.
Du närmar ju dig ditt 10:e år som generalsekreterare. Hur länge håller du på?
Jag har sagt att givet att man vill ha kvar mig och givet att, för jag sa också tidigt att mitt commitment har ju varit med Lars Christer i den här resan. Men jag har sagt att om man fortfarande önskar ha mina tjänster, för det är faktiskt inte jag som avgör bara, så är jag beredd att åtminstone ställa upp under en period för att stötta en ny ordförande och få Ove att bli varm i kläderna. På en ny åtminstone 2-årsresa.
Alltså,
då är jag 62.
Så från och med mars 2021 så kan du tänka dig vara kvar till 2023 helt enkelt?
Det är vad jag, så att säga, är beredd att lova om de vill att jag ska ha mig kvar. Sen kan det ju bli att man vill förlänga om de vill och jag vill. Men jag committar mig inte längre än så just nu. Och det, som sagt, det beror ju lite på vad som händer nu under vintern.
Vad har du fått för signaler tillbaka?
Nej, att de vill att jag fortsätter i alla fall. Det är ju trevligt att höra. Och sen beror det ju på vem det är som blir ordförande i slutändan naturligtvis.
Men Ove Sjöblom valberedningen brukar väl, det brukar väl vara förankrat och klart?
Nej, det skulle jag inte riktigt säga att det är så enkelt och färdigt. Det blir nog en lång vinter av diskussioner säkert, men det är ett bra förslag, varken för stor eller för liten klubb. Erfarenhet av verksamheten och så vidare. Så ja, vi får se. Jag lägger mig inte i valfrågan.
Hur landar det hos Malmö FF? Sirius och Malmö hade ju en rätt inflammerad diskussion som blev en juridisk tvist.
Ja, jo. Nej, jag tror den var väl kanske inte den bästa grogrunden, men jag tror att Ove som person har nog inga fighter med Malmö i alla fall.
Om man ser till, ni sitter ju Svenska fotbollförbundet, även EFD, Elitfotboll, Dam och så. Ibland känns det som att svensk fotboll är en och samma organisation fastän det inte är det. Hur ser du på det, styrka eller svaghet?
Ja, alltså den här känner ju en temat lite grann. Jag tycker det är en styrka när vi kan enas, men ibland undrar jag lite grann hur er bild är, för det är ju långt ifrån allt vi är eniga, vare sig inom SEF eller mellan SEF, EFD och förbundet. Men vi har framförallt tycker jag en bra process att försöka lösa knutarna. Det innebär ju inte att vi sitter och bara gå med på allas grejer. Vi kan vara rätt oense många gånger, kan jag lugnt säga. Men vi försöker lösa problemen och hitta en väg framåt. Det har vi varit bra på de senaste åren.
Hur ofta är du avundsjuk på SHL som Svenska Hockeyligan som kör lite av sitt eget race mer och är förbundet lite svagare kanske?
Nej, men alltså, nej, inte ett dugg, ärligt talat. Helt ärligt, inte det minsta. Jag tycker vi har en väldigt stark och självständig ställning som SEF idag. De saker vi har lämnat ifrån oss eller som ligger kvar hos förbundet är vi nog ganska belåtna med att det är på det viset. Så att jag tycker det fungerar bra. Vi har en bra respekt för varandra och vi kan säga ifrån när vi behöver det. Och ibland får man helt enkelt stå ut med att man inte kan påverka alla beslut. Så funkar det.
Åtminstone upplever jag som befinner mig utanför svensk fotboll att man alltid vill hålla ett enat yttre och liksom så att man inte gillar när folk är kritiska utåt. Varför är det bättre?
Jag tror inte det är så mycket. Alltså, det är nog inte så mycket att vi försöker stoppa kritiska. Vi försöker däremot enas om beslut. För att ta fighten via media, det kan ju vara bra för media, det kan jag förstå. Men oftast hittar vi faktiskt beslut som folk är överens om, och är man inte det, då kommer ju smällarna. Det är ju inte så att det är tyst i media, det kan du inte påstå, för att om du pryade på min plats kan du bara räkna rubrikerna i veckorna, så är man ju inte utan snytingar, det kan man ju lugnt säga. Men vi håller oftast ihop på de svåra besluten, för att vi lägger ner ett jäkla arbete på att förankra det. Och det tror jag är bättre. Det är inte för att folk inte får säga något, utan det är mer för att vi lyckas hitta grejer som folk är eniga om.
Det vi kan minnas för ikväll är ju att lagen förenas i den här manifestationen mot rasism. Det som tyvärr präglade den här matchen under gårdagen när fjärdedomare Sebastian Coltescu hamnade i blickpunkten. Vi får se vad UEFA:s utredning kommer fram till. Men matchen spelades i alla fall färdigt under värdiga former, och framförallt när spelarna ställde upp sig runt mittcirkeln inför avsparken där för att förenas mot rasism.
En diskussionspunkt som kanske kommer upp nu mer det här året där vi har Black Lives Matter, och när vi gör den här intervjun så är det ju dagen efter där spelarna i Paris och Istanbul gick av planen efter en domare uttryckte sig rasistiskt och så. Och det finns ju en diskussion i liksom svensk fotboll, brist på mångfald, inte på plan, men bara ta tränare i SEF-klubbar och så. Vilket ansvar har ni för att motverka det?
Ja, alltså vi måste ju föra frågorna, och det gör vi ju. Men det är ju till slut så att klubbarna är arbetsgivare. Det är inte helt lätt. Man måste ju grunda hela vägen. Jag tycker att det sakta kommer in fler personer med olika bakgrund och profil idag än vad det kanske gjorde redan ens bara när jag började i SEF. Inte för att jag har påverkat det något specifikt, utan för att tidens tand talar för det. Men det är ju fortfarande väldigt dominant. De som blir föreningsledare eller kommer in i styrelse, de har ju ofta haft 30-40 år bakom sig i fotbollen, och där var ju valet för 30-40 år sedan inte lika bra som det är idag tyvärr. Så att jag hoppas vi inte, framförallt att vi inte sätter några käppar i hjulet, utan att vi stadigt bidrar till att det finns en öppen väg in. Det är nog kanske det viktigaste vi kan göra.
Hade man kunnat göra något, även när amerikanska idrott arbetar med det man kallar som Rooney Rule, att man liksom intervjuar minoriteter, om det ska vara så, om till exempel utse en tränare eller något sånt. Kan man jobba på något sätt aktivt för att kanske få fler tränare, som att en tränarkår mer skulle spegla hur Sverige ser ut?
Ja, det är om det nu specifikt pekar ut just...
Nej, men jag tar det som ett exempel. Det syns ju inte i styrelserummet, syns inte bland sportchefer och liknande, syns inte bland tränare. Däremot syns det ju på planen naturligtvis, och det syns ju inte kanske på svenska elitfotbollskansli heller.
Ja, vi har väl en viss blandning på kansliet också, men som jag sa, det är svårt. Det här är jättesvåra frågor. Jag har inget enkelt svar. Jag tror framförallt att vi ska vara väldigt öppna för att inte sätta hinder, och att vi ska kunna vara öppna för att stötta folk som kommer in med lite olika bakgrund. Det tror jag är det viktigaste vi kan påverka.
Du hade ju själv en händelse under VM 2018 med Kiese Thelin och så. Hur mycket skadade den dig, och har du pratat med honom efter det?
Det var ju jättejobbigt naturligtvis. Det var ju en ren kommentar vi hade på en sluten grupp om just vilka vi tyckte skulle spela och ingenting annat. Det vändes ju tyvärr till en fråga om att det skulle handla om rasism. Det tror alla som känner mig vet att det är det absolut sista jag skulle göra. Det var väldigt jobbigt ett tag, men jag fick ju tack och lov väldigt starkt stöd inom fotbollen från de som känner mig och vet vad jag står för. Så att vi framförde våra ursäkter. Vi borde naturligtvis inte ha sagt någonting överhuvudtaget, men ibland kliver väl även supporthjärtat fram hos oss. En läxa man lär sig att inte göra igen. Den frågan är...
Det var något helt annat.
Tack och lov. Det var verkligen något helt annat. Det var inte ens i närheten av vad det framställdes som. Det kan jag säga helt 100% står för.
Jättebra. Stort tack för att du tog dig tid. Det är ett långt samtal.
Tack så mycket själv. Ja.
Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi ha era tankar, synpunkter, idéer, önskemål och eventuell kritik eller beröm. Enklast är att mejla mig, olof.lund@tv4.se, eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.